död åt dem som har gjort mig något, död åt dem som har gjort mig något, död, 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 de är döda.
Jag känner mig verkligen som en livsfarlig varg och det kommer att bli mord, 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 mord. Så skriver den 64-åriga mannen som misstänks ha mördat sin granne i en hemlig dagbok. Jag heter Caroline Englund och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och i den här podden tar NVTs reportrar Åsa Asplid och Nicole de Borsan med dig som lyssnar bakom kulisserna i Värmlands undre värld. Det här är en podd om kriminalitet och brott, men också om människöden. Och jag har med mig NVTs reporter Åsa Asplid. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Och några kanske undrar vart Nicole är. Hon har ju inte varit här på ett tag.
Det var väldigt länge sedan.
Precis. Hon är ju NVTs andra krimreporter som brukar vara med. Men hon är på semester, kan vi berätta då.
Ja, tillbaka nästa podd.
Det ser vi fram emot. Mm. Men idag får vi klara oss själva. Idag ska vi prata om en tragisk händelse från i somras när en 68-årig kvinna knivhöggs till döds när hon satt på uteplatsen och fikade med sina vänner. Och nästa vecka inleds rättegången mot kvinnans granne som misstänks för mordet. Och Åsa, du har läst hela förundersökningen.
Ja, precis. Där framkom ju en hel del nya detaljer också.
Och vi börjar med att backa bandet. Vi har ju pratat om det här i en podd tidigare. Men för att fräscha upp minnet lite så kan vi väl berätta lite. Vad var det egentligen som hände den här soliga sommardagen när den 68-åriga kvinnan mördades?
Ja, det var ju en dag mitt i veckan. Började helt vanligt. Den 68-åriga kvinnan hade varit i Kristinehamn med en vän och tror hon hade köpt nya skor där. Sedan så kom de tillbaka till Väse. Hon skulle senare under eftermiddagen åka och ta sin andra vaccinationsspruta för covid-19. Men gick ut och satte sig på gemensamma uteplatsen ett tag där de var några grannar som brukade sitta där och prata och fika tillsammans. Så de blev så småningom 4 personer som satt där. Klockan var 11:30 på förmiddagen ungefär. Samtidigt så får den här 64-årige grannen, där det fanns en pågående konflikt sedan många år tillbaka.
De var inte vänner med den här grannen.
Nej, precis. Han får ett telefonsamtal om att en rättsprocess som han har drivit fram till hovrätten tar slut. Han får avslag på det han har krävt där. Så han går hem, tar med sig en plastkasse med en bok och en stor kökskniv i och sätter sig på en pall några meter ifrån det här sällskapet och stirrar på dem. Det här är ju ett väldigt udda beteende, men han brukade göra så de här vännerna som satt där och pratade och fikade reagerade inte på det, utan de var vana vid att han satt där och stirrade ut dem. Den här gången då skilde sig ju genom att han efter ett par minuter tog fram den här stora kökskniven, rusade fram och högg den här 68-åriga kvinnan till döds.
Hur beskrivs den här mördade kvinnan av de du har pratat med?
Ja, hon beskrivs ju som en väldigt trevlig person. Många grannar säger att hon var jättehjälpsam och glad och sympatisk människa. Så att det var stor sorg i området efter att det här hade hänt.
Ja, för du var ju på platsen när det hade hänt. Hur såg du ut på platsen efter det här mordet hade skett?
Ja, men alltså det är ett hyreshus, 3 våningar högt tror jag, gul tegel. Det är en stor baksida, gemensam gräsmatta och så är det en liten asfalterad plätt där man har ställt upp terrassmöbler som var för allas trevnad så här. Inget anmärkningsvärt.
Och nu misstänks alltså den här grannen för mord. Vad vet vi om honom?
Han är en ganska udda människa och har varit så i många år. I samband med den här mordutredningen då så har polisen förhört tidigare hyresvärdar till honom. Och där framgår det ju att han har kommit på kant med grannar i de senaste 10-15 åren bakåt i tiden helt enkelt.
På andra ställen också där han har bott?
Ja, men precis. Det var ett ställe han bodde på där blev han jättearg på någon granne och valde till slut att flytta därifrån. På ett annat ställe, jag tror att det var när han bodde inne i Kristinehamn, så berättade den hyresvärden att mannen hade fått för sig att kvinnorna som bodde i huset mitt emot signalerade med sina lampor i fönstren om de ville att han skulle komma dit och ha sex med honom. Vilket ju är en väldigt konstig idé. Mannen efter att ha gått till kvinnorna ett antal gånger fick väl ganska klart för sig att så inte alls var fallet. Men då upplevde han istället att de bara höll på att trakasserade honom genom att tända och släcka sina fönsterlampor.
Så han har en bakgrund av grannkonflikter?
Ja, verkligen. Sen har vi ju även den här historien som skedde för ungefär ett år sedan. Det går också att likna vid ett vansinnesdåd när han attackerade en bilförare i Kristinehamn. När misstänkte mördaren hade kommit på cykel i mycket hög fart ner för en backe, korsade en bilväg och det blev någon form av krock, men inte någonting som ledde till några skador på honom. Bilföraren stannade, var orolig, och då kommer den här mannen fram och börjar måtta slag på slag på slag mot bilföraren genom bilfönstret. Så det leder till att han blev åtalad för misshandel, eller om det till och med blev grov misshandel. Jag tror att det ärendet ska tas upp i samband med den här mordrättegången också.
Så han hade ett våldsamt förflutet, men vad tror man var bakgrunden till det här mordet då?
Mycket tyder ju på att det rör sig om den här grannkonflikten han hade med sina nuvarande grannar. Den har pågått i 7 år ungefär, mer eller mindre från det att han flyttade in på den här adressen. Han har anklagat dem för att slå högt i dörrar, slänga igen sopdörrarna, banka i golvet, knacka på trappräcket i trappuppgången, köra med bilar över gården, stå och ha motorn igång på tomgång utanför hans lägenhet. Väldigt mycket ljudrelaterade saker som han menar att grannarna gör enbart för att trakassera honom.
Och hur har han gått vidare med det här då?
Ja, det ledde ju till en rättslig process. Han började med att kontakta hyresvärden och säga att så här kan ju han inte ha det. Att man uppför sig så här mot honom som är, ja, följer alla regler och sånt över hur man ska bete sig som boende. Men när hyresvärden började undersöka det här så framkom det att det var ingen av de andra grannarna som upplevde det här som något problem, utöver att de sa att det är den här mannen som själv gör alla de här sakerna. Det är ingen annan som gör det. Så hyresvärden förklarade ju för den här idag 64-årige mannen då att de kan inte åtgärda något problem, för att det finns ingen annan som säger att det finns något problem. Och då drog han igång en rättslig process i det här ärendet och vände sig till hyresgästföreningen och vidare till hyresnämnden då. Så att det blev en förhandling i tingsrätten i december 2019. Där tingsrätten konstaterade att det fanns inget fog för mannens anklagelser. Han överklagade vidare till hovrätten. Och de här processerna tar jättelång tid alltid. Så hovrättsförhandlingen, den var 20 maj i år. Och det kom besked i den frågan dagen innan det här mordet.
Okej, så var det flera grannar som var med och vittnade då i maj? Eller hur såg det ut?
Ja, det var, jag tror att de var nog en eller två grannar som var där och vittnade till på hyresvärdens sida då om att det snarare var den här mannen som var skyldig till alla de här oljuden i huset.
Samma dag egentligen som det här mordet sker så får han veta att hovrätten inte går vidare med hans...
Ja. Precis. Hovrättens beslut skulle komma den 7 juni och det har ju mannen själv antecknat noga i sin kalender. Men det var först dagen efter den 8 juni som han fick reda på beslutet då. Den här mannen hade mött upp en vän som han brukade hjälpa i trädgården. Vid brandstationen i Väse blev han upplockad i bil. Då var han redan i telefonen, så han gick in, satte sig i bilen, fortsatte prata. Får då beskedet från sitt juridiska ombud om att hovrätten också har avslagit hans åsikt om att det här var ett problem då, när man vill avsluta ärendet. Och då bad han bara sin vän att köra mig tillbaka hem, jag måste hem. Så, ja, jag tror klockan var några minuter i 11:30 när han klev ur tillbaka vid sin hemadress då, och gick upp i lägenheten, var där och rumstrerade om, tog med sig en gul plastpåse med en bok och kökskniven, och sen gick ut och satte sig på den här pallen.
Som jag förstår så, han har ju beskrivit sina grannar som väldigt jobbiga och han tyckte att de störde honom på olika sätt. Men vad säger grannarna om honom då?
Ja, nej, grannarna har ju hela tiden sagt att de var rädda för honom. Många av dem vågade inte riktigt gå ut ensamma när det var mörkt. Man tyckte det var obehagligt att gå ner i tvättstugan ensam på grund av den här mannen. För han har betett sig väldigt annorlunda. Det har inte varit rena brottsliga handlingar han har utsatt grannarna för, men det finns en rad uppgifter om att han har stirrat på dem så fort de har gått ut. Han har hånskrattat mot dem. Det är ju ett agerande som han, den här 68-åriga kvinnan, upplevde otroligt mycket. Hon var väl den i huset som var mest utsatt för den här mannen.
Varför var hon det?
Enligt åklagare Barbro Brännlund så sa hon att den här 68-åriga kvinnan var väl en av dem som faktiskt hade sagt till mannen vid flera tillfällen att hans beteende var inte okej, liksom, man får skärpa sig. Och det ledde till att han fick ett extra ont öga till henne, så hon var mer utsatt än de andra, vilket dessutom då ledde till att hon valde att polisanmäla den här mannen vid ett par tillfällen, tror jag. Men det var polisutredningar som bara blev nedlagda. För det, som jag sa, det fanns liksom inget regelrätt brott i det hon polisanmälde. Utan,
vad var det hon polisanmälde honom för?
Hon har skrivit i polisanmälan att mannen har ofredat henne vid 50-60 tillfällen genom att hånskratta, slå i dörrar, vifta med armarna och stirra på henne. Och det är ju inte, det är ju inga brott att göra detta. Däremot om det är någonting som förekommer upprepat, så är det ju självklart att man upplever det här som väldigt otrevligt och ja, man kan bli rädd för det.
Var hon rädd för honom?
Ja, det var hon. Åklagare Barbro Brännlund igen här säger ju att det är svårt att leda något sånt här i bevis för att det ska bli någon fortsättning på det. Men hon sa att det man kanske hade kunnat göra, det var att polisanmäla varje enstaka händelse. Så att mängden polisanmälningar i sig visar på ett mönster som är helt oacceptabelt. Och att man genom den mängden då kanske skulle kunna leda i bevis att det är någon typ av olaga förföljelse eller något sådant.
Och du har ju läst den här förundersökningen som handlar om det här brottet, och där hittade du bland annat den misstänkta mördarens dagbok. Vad står det i den?
Ja, det är en skrämmande läsning skulle jag nog vilja kalla det för. Det är ju sida upp och sida ner med tätskrivna kollegieblockssidor där han antecknar sina grannars agerande i minutiös form med klockslag och datum när de har gjort vissa saker och talar även om grannarna i väldigt nedsättande ordalag. Han pratar om dem som nollor och psykfall och mycket sådant. Och att de är helt okunniga och dumma i huvudet helt enkelt.
Har du några exempel?
Ja, jag har skrivit ut några saker så att man kan få lite känsla för vad det handlar om. Och här har vi de sinnessjuka, psykopaterna, nollorna, femfemmorna. Och detta ska vara så kallade fullvuxna individer. Det går inte att skriva i ord hur jävla dumma i huvudet dessa nollor är. Står det på ett tillfälle, det är grannarna då han hänvisar till. Vi har ett annat citat här. Det är ännu värre nu. Bostadsbolag, hyresgäster, staten och så vidare och så vidare har alltså bidragit till detta mot mig som jag skrivit. Död åt dem som har gjort mig något. Död åt dem som har gjort mig något. Död, 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 död. De är döda. Han hänvisar även till sig själv som väsvargen vid ett tillfälle.
och skriver, som sagt, bara att följa de spåren, då måste man vara totalt urkalkad i skallen för att tro att de kan lura den listiga väsevargen. Jag vet vad jag har varje individ, men låter dem tro något annat. Det är anmärkningsvärda.
Ja, det låter ju inte som att han mår jättebra när man hör det här, tycker jag, men har man gjort någon undersökning om man är vid sina sinnesfulla bruk?
Nej, man har ju gjort den här sedvanliga paragraf 7-undersökningen som även dagligt tal kallas liten sinnesundersökning. Det går ju i stort sett alla misstänkta personer som är misstänkta för något grövre brott igenom. Sen finns ju även en större undersökning, rättspsykiatrisk undersökning, men den görs ju i regel efter rättegången, innan domstolen meddelar domen, för att man då ska veta om man ska utdöma en rättspsykiatrisk vård eller ett fängelsestraff. Vid vissa tillfällen kan man göra den här undersökningen redan innan rättegången är avklarad, men det är i enbart när den misstänkte har erkänt brott, och det har ju den här mannen inte gjort.
Men vad säger han själv om händelsen då?
Ja, det är återigen väldigt, väldigt luddiga svar på polisens frågor om han är skyldig till det här eller inte. Vilket kan tyckas lite konstigt i och med att det finns väldigt många vittnen som har sett honom utföra det här brottet.
Och han rymde ju inte heller, utan han stod ju och väntade på polisen när de kom.
Ja, precis. Han gick själv fram till polisbilen när den kom. Nej, men hans försvarare Thomas Martinsson har sagt att hans klient kommer ge sin fulla bild av vad som skedde i samband med rättegången. Och hittills har han ju svarat på polisens frågor. Det är på samma sätt här som anteckningarna. De är lite svåra att följa ibland. Han frågar här om man erkänner eller inte. Jag skulle med råge erkänna eller förneka, eller vad ni kallar det för, om jag vore fullt medveten om vad som hade hänt. Men jag kan inte redogöra för någonting mer än att utom att det har hänt. Så jävla enkelt är det. Fråga mig någonting.
Ja, det är svårt att tolka vad han menar där.
Det är ju det åklagaren säger också, att det går liksom inte att hävda vare sig att han har förnekat eller erkänt det här brottet.
Och nästa vecka inleds rättegången. Vad händer då?
Den börjar på onsdag. Då börjar ju åklagaren med sin sakframställan, där hon lägger fram alla bevis hon anser som visar på att han ska ha gjort det här brottet. Därefter blir den här mannen förhörd och får ge sin version, och så kommer man höra lite vittnen. Rättegången kommer pågå i 2 dagar, tror jag det är planerat, onsdag och torsdag nästa vecka.
Och du är på plats och följer det här?
Ja, det.
Då får vi höra mer framöver.
Yes.
Och det här var nästan allt för oss, men innan vi avslutar podden så ska vi följa upp en händelse som jag pratat om tidigare i podden. Det handlar om en S-politiker från en ort i Värmland som misstänkts för våldtäkt, och idag har det hänt nya saker i det här ärendet. Vad är det som har hänt?
Ja, men precis. Det är ju ytterligare en man som har gripits i det här målet, vilket är anmärkningsvärt. Sedan mitten på september så sitter ju den här S-politiken då häktad för att ha våldtagit en kvinna vid flera tillfällen under 2 års tid. Han omhäktades så sent som i måndags den här veckan för de brotten. Och nu på tisdagsmorgonen så ska man ha gripit en man till som är misstänkt för grov våldtäkt mot samma kvinna, och det brottet ska ha skett i somras.
Men ser man något samband då mellan de här våldtäkterna?
Ja, men det är det såklart. De ligger ju inom samma mål, det är samma målsägande. Brotten har skett under samma tidsperiod, så självklart finns det ett samband där.
Vi vet ju inte så mycket om det här nu, men vi kommer ju följa upp det här och prata om det längre fram på den.
Ja, men precis. Han anhölls ju idag, så åklagare Rebecka Hellgren har fram till och med fredag på sig att besluta om hon ska begära den här mannen häktad för brottet.
Då får vi se vad som händer då.
Ja.
Tack så mycket för att du har lyssnat. Och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och vill du diskutera podden får du jättegärna gå in på vår Facebookgrupp NVT Krim. Jag som har pratat heter Caroline Englund och du har också lyssnat på NVTs krimreporter Åsa Asplid. Klipper podden gör Carl Edlom som också står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.